Vi kan stå kvar och ska jag läsa ifrån Matteus kapitel 5 och vers 13 till 16. Där säger Jesus så här: ni är jordens salt, men om saltet mister sin kraft, hur ska man få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser de goda gärningar, ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Jesus, jag tackar dig för den här gudstjänsten, Herre. Tackar dig för allt det som du redan har gjort bland oss idag. Jag ber att du ska uppenbara ännu mer av vem du är den här stunden. Välsigna var och en som har kommit hit idag. Amen. Varsågod och sitt. Tack för all förbön som nyss bads över mig och min familj, och tack för att ni har välkomnat oss så otroligt fint de senaste veckorna. Vi har känt att Gud har kallat oss hit, och vi hoppas att vi har känt rätt, men vi är jätteglada över att få vara här, och vi längtar efter att få upptäcka mer av vad Gud har för den här orten och den här församlingen. Så jättetack. Och predikan idag, den handlar just om församlingen och om vårat uppdrag. Och om du då tänker, okej, men då är det inte för mig, för jag är inte så aktiv. Jag är ju bara här liksom varannan vecka, eller jag är inte med i team längre, jag har paus. Så kan jag säga, jo, det här riktar sig till dig också. Den här predikan handlar om att om du är en lärjunge till Jesus, om du vill följa honom, om du säger, ja, men jag är kristen, då är den här predikan till dig. Så vi ska prata om att vara salt och ljus som församling idag. Blir det bra, tror ni? Det blir bra. Om man skulle vilja anteckna och vill ha en titel på predikan, så kan ni kalla den för Låt ditt rike komma. Min pappa är här idag. Han sitter där längst bak. Det är inte för att han inte vill sitta med resten av familjen. Det är för att han har jour. Så att ringer hans telefon så måste han åka. Han sitter där i beige skjorta och han tycker inte det är kul när jag pekar ut honom så här. Men han fyllde 60 i somras. Och ja, det kan man inte tro. Ja, applåd. Min pappa fyllde 60 i somras och vi firade genom att vi åkte in till Stockholm, hela familjen, och gick på en restaurang som heter Svartklubb. Och den är helt laglig. Men den heter Svartklubb för att killen som har startat restaurangen är blind. Och konceptet är att alla rutor är helt täckta. Det är beckmörkt där inne. Och man ska liksom få uppleva hur det är att helt förlora synen under en kväll. Så man sitter alltså i beckmörker. Det är så mörkt så att de får leda en till bordet och säga typ, nu Ebba, framför dig så har du vatten. Och här är liksom stolen, och ta ens hand och sätta på stolen. Så mörkt är det. Och man, under tiden så, han är musiker också, så han liksom spelar och berättar om sitt liv och berättar hur det är att bli blind och sådär. Helt fantastisk upplevelse. Men det som jag lärde mig av att vara i typ 3-4 timmar i beckmörker, det är att när man kommer in, när man förlorar synen, när det blir beckmörkt, då liksom, det är som att allting blir kaos. När vi skulle gå in där så hade jag min mamma i min ena armkrok och min lillebror i min andra. Och min mamma viskade i mitt öra liksom att, Ebba, jag tror jag håller på att svimma. För att allting började bara snurra när man inte förstår vad är fram och vad är bak och hur stor är den här lokalen. Så jag fick liksom så här, hålla upp henne och så här, det går bra mamma. Andas djupt. Och sen under middagen så skulle jag och min lillebror, vi skulle viska någonting till varann precis samtidigt. Så vi bara smackar huvudena i varandra och får typ en mild hjärnskakning. Man tappar helt kontrollen. Det är som att synen försvinner, men alla andra sinnen går liksom på helspinn och försöker kontrollera vad är det som händer, och det går inte. jätte tokigt, men kan varmt rekommendera den restaurangen. Men när jag tänker på det här bäckmörka rummet och hur vi liksom tappar kontrollen, så tänker jag att det påminner ganska mycket om den tiden som vi lever i. Hur vi liksom har fler lampor än någonsin och ändå så famlar vi oss fram. När vi skulle gå från det här bordet och gå ut, då fick vi liksom hela familjen sätta, alltså som ett liksom sambatåg. Vi fick sätta händerna på varandras axlar och gå liksom försiktigt, försiktigt på rad så här med små, små, små steg för att inte gå in i någon möbel eller gå in i någon vägg. När man pratar politik med människor idag, det behöver inte jag i kyrkan, men om man gör det någon gång, så är det ganska vanligt att man hör typ, ja, jag har ju alltid vetat liksom vad jag röstar på, men nu är ju allting bara en enda röra. Jag har faktiskt ingen aning om vad man ska tro och vad man ska lita på. Har ni hört det? När man pratar om nästa generation och liksom de unga som växer upp idag, då är det nästan som att frågorna är många, många, många fler än svaren. Det är så här, men hur ska vi göra med unga som hamnar i kriminalitet? Hur ska vi göra med klimatkrisen? Hur ska vi göra med skenande psykisk ohälsa? Ingen vet, men någon borde verkligen ta tag i det här och göra någonting. Och vi lever i en tid som många kallar för individualistisk. Där vi ska gå vår egen väg. Vi ska känna efter vad vi själva vill. Vi ska hitta oss själva. Vi ska sätta upp våra egna mål. Och jag tror att det kan väl säkert vara bra på vissa sätt. Men jag tror att på många sätt så blir det en börda på våra axlar. Därför att summan av kardemumman, när vi är de som hela tiden ska nå våra mål och uppfylla saker, det är att det är vi som ska få våra liv att bli trygga. Det är vi som ska liksom uppfinna våran trygghet. Det är vi som ska säkra våran framtid. Och vi har ju inget facit på hur man gör det. Och när vi lever i en värld som är mörk och som är svår att kontrollera, så kan det gå på två sätt. Antingen så kan vi vara i det här mörka rummet och tänka, jag satsar alla mina kort på att ditåt är vägen fram. Nu liksom knyter jag skorna och jag springer mitt snabbaste ditåt. Det kan funka, men vi kan också springa rakt in i en vägg och få hjärnskakning och liksom hamna fel. Eller så kan vi hamna i, precis som jag och min familj gjorde, att vi blir ängsliga och vi går i grupp och vi tar små, små, små steg framåt och vi kommer ingenstans för vi blir så rädda att göra fel. Texten som vi läste om salt och ljus, det är en del av Jesus bergspredikan. Ryktet om Jesus hade spridit sig. Det står att stora skaror följde efter Jesus för att han botade sjuka. Han befriade människor som var besatta, som hade onda andar som påverkade dem. Han gjorde under, han gjorde mirakler och ryktet började spridas. Människor vill se vad är det som händer här. Och en dag när Jesus såg folkmassorna så gick han upp på ett berg och satte sig. Och hans lärjungar kom till honom och han börjar undervisa dem. Han börjar berätta om en annan verklighet än den som de lever i. Jesus vänder sig till inte bara de som har kommit dit för att de vill liksom se så här, senaste stjärnan i stan. Jag måste kolla vad ryktet handlar om. Utan han vänder sig till de som faktiskt kommer till honom och vill höra hans undervisning. De som vill följa honom. Det är därför jag säger att den här predikan är till dig och mig. Om vi vill följa Jesus så är det här riktat till oss. Jesus berättar att för den som följer Herren så är inte allt som det ser ut. Han säger saker som att lyckliga är de som sörjer för de ska bli tröstade. Han säger att lyckliga är de som är fattiga i anden för de tillhör himmelriket. Han säger till och med att lyckliga är de som förföljs för rättfärdighetens skull för de tillhör himmelriket. Om vi tänker då att i våran värld så famlar vi oss fram i mörkret. De stora problemen som någon måste lösa men ingen vet hur, de har vi här på ena sidan. Vi har den här tryggheten som vi måste hitta själva. Men vi inte vet hur, för ingen har gett oss facit. Den har vi på andra sidan. Hur ska vi vara församling i den tiden, i den världen? Hur ska vi navigera kring vad som blir rätt väg eller vad som är rätt metod? Jesus ger oss ett nytt perspektiv. Det är inte regeringen som skapar min trygghet. Det är inte jag själv som skapar min trygghet. Utan för dem som följer Jesus ligger tryggheten i att vi är Guds barn. Tryggheten ligger i att vi har fått ett hopp om att vi ska tröstas även om vi sörjer nu. Vi ska få vår lön i himlen även om vi lider nu. Det är löften som Jesus har talat ut över oss och som vi får leva varje dag i. Det är våran trygghet. Vi ska få bli mättade av Gud oavsett hur vi hungrar nu. Och Jesus fortsätter i hela bergspredikan med att förklara att hans lärjungar, Guds barn, du och jag, vi lever i en annan verklighet. Med ett annat sätt att förhålla oss till saker än hur man gör i världen. Men grunden är att vi får vara trygga i honom. Hans löften för oss, det är vårt hopp. Även när vi möter svårigheter. När Jesus har sagt de här sakerna, när han har sagt vad vi har i honom, vilka vi är Guds barn, så går han vidare till att berätta hur lärjungarna nu ska leva. Vi som vill följa Jesus och har tagit emot honom i vårt hjärta, vi är jordens salt och vi är världens ljus. Salt förhöjer smaken. Om ni bakar en kladdkaka eller brownies eller vad som helst med choklad, testa att lägga flingsalt uppe på och tacka mig sen. Alltså det blir en smakexplosion. Saltet gör allting bättre. Men salt var också superviktigt på den här tiden när man inte hade kylskåp för att hindra att maten ruttnade. Man kunde konservera kött och fisk med hjälp av salt. Salt var någonting livsviktigt. Och det var inte lika lätt att få tag i salt som det är idag. När vi går in på ICA och det kostar 14 spänn. Salt var någonting värdefullt som man behövde i sina vardagliga liv. Så när Jesus säger att vi ska vara som salt så säger han ni är viktiga. Ni är någonting som världen verkligen behöver. Vi ska vara salt som gör vår omgivning god och fräsch. Vi ska vara salt som är liksom sanning och kärlek som hindrar att saker börjar ruttna. Och om vi förlorar vår kraft, om vi förlorar våran sälta, så förlorar vi vårt syfte. Inte som människor, vi är fortfarande Guds barn, vi är fortfarande älskade. Men om vi som församling slutar att göra vår omgivning bättre, då har vi tappat en av församlingens viktigaste uppgifter. Ljus, det får oss att se vägen, eller hur? I det här bäckmörka rummet där vi var på restaurangen, jag lovar, det hade räckt med en sån här liten laserpekare. Ni vet, som blir en liten prick som katter ska jaga. Alltså det hade räckt med en sån liten lampa och vi hade klarat att navigera oss ut i toaletten. Jag tror verkligen det. För i mörker så räcker det med så lite ljus för att allting ska förändras. Vi ska lysa för människorna. De ska se allt gott vi gör och de ska hylla vår fader. Det låter så lätt. Och ändå så misslyckas vi ganska ofta. Jag misslyckas ganska ofta. Jag vet inte hur det är med dig. Vi ska läsa en text där Gud talar till sitt folk. Vi ska läsa ifrån Jesaja kapitel 58 från vers 3. Och det här börjar ganska deppigt, men det slutar härligt. Är ni med? På fastedagen, det här är Gud som säger till folket. På fastedagen gör ni det som behagar er. Och ni utnyttjar de som arbetar för er. Ni fastar under bråk och gräl. Ni slåss på ett skamligt sätt med knytnävar. Så som ni fastar idag blir inte er bön hörd i höjden. Skulle det här vara en sån fasta som jag vill ha? En dag när man späker sig, böjer huvudet som ett strå och ligger i säck och aska. Är det vad du kallar för fasta? En dag som behagar Herren? Nej, den fasta jag vill ha, det är att du lossar orättvisa bojor, löser okets band, befriar de förtryckta, bryter sönder alla ok, delar in mat med den hungrige, erbjuder den fattiga och hemlösa husrum. Ser du någon som saknar kläder så klä honom, vänd inte ryggen åt dina egna. Då ska ditt ljus bryta fram som gryningen och dina sår ska läkas. Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet som skydd bakom dig. Då ska Herren svara när du ropar. Och när du ber om hjälp så säger han ja, här är jag. Om du slutar upp med allt slags förtryck, upphör med hån och förtal, om du ger den hungrige mat och mättar den nödlidande, då ska ditt ljus gå upp i mörkret och din natt ska bli som den ljusaste dag. Herren ska alltid leda dig, mätta dig i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du ska bli som en välvattnad trädgård, som en källa där vattnet aldrig tar slut. Dina ättlingar ska bygga upp uråldriga ruiner på nytt. Du ska återupprätta de gångna generationernas grunder och du ska kallas den som murar igen sprickorna, den som gör det nedrivna beboeligt. Nu går vi hem. Den här texten är så bra. Mina barn, de har lärt sig att det är liksom en god handling att plocka upp skräp från marken och slänga i papperskorgar. De ser en tom burk, de säger app, den där ska inte vara i naturen. Så tar de den och slänger den och så tittar de på mig och jag nickar. Jag är stolt, de känner sig stolta över sig själv. Men ibland så ser jag som mamma att deras händer närmar sig ett skräp som jag vet att det där skräpet kommer ge hela familjen magsjuka. Det där kommer inte in i min bil. Det kommer inte nära mig. Och det kan hända att jag som mamma, jag kanske inte ätit lunch, men det kan hända att jag höjer rösten och säger app, det där skräpet rör du inte. Du får ingen glass om du rör det där äckliga skräpet. Är det någon som känner igen sig? Ja. Och de tittar på mig med blicken som jag kan tänka mig att Israels folk kanske hade när de fick höra den här profetian. Precis innan Gud börjar säga det här så har de sagt, varför ser inte Herren när vi fastar? Vi gör ju rätt. Vi gör ju liksom det som Herren har sagt till oss att göra. Varför ser du inte oss? Varför ser vi inte resultat i våra liv? Och så kan vi tänka ibland i våra kristna liv. Jag går ju på gudstjänst. Jag är faktiskt till och med på städdagarna. Det är typ ingen som är med, men jag är där. Jag är där från klockan 9:00 och kokar kaffe och krattar löv. Jag sjunger i lovsången. Jag är med i min församlingsgrupp. Jag har gjort mitt nu. Nu får Gud göra sitt. Jag har gjort rätt. Jag är rätt. Där kan vi så lätt hamna. Salt förhöjer smaken på typ en kladdkaka eller en gryta eller nästan vad som helst. Men salt i sig själv är inte gott. Om någon ger dig en sked med salt, ta inte den i din mun. Det är jätteäckligt. Jag råkade översalta mina pannkakor en gång när jag var 20 och min lillebror, han säger fortfarande att det är livsfala för liksom inre organen att äta mat hemma hos mig, för att salt i sig själv, det är inte bra. Och att vara jordens salt, det handlar inte om att vi ska komma till världen och säga, lyssna på mig. Jag har hittat liksom vägen. Jag vet hur det ska vara. Se på mig, för jag har hittat receptet. Jag vet hur allting ligger till. Precis som månen kan lysa på en mörk natt. Är det fullmåne, då kan vi liksom se vägen. Vi kan hitta hem. Men månen i sig själv har inget ljus. Vad jag vet. Jag gick inte natur, men månen i sig själv, den lyser inte. Ni som går i skolan, ni vet. Månen, den reflekterar solens ljus. Och det är det vi ska göra. Genom att vara salt och ljus ska vi låta världen få smaka på Jesus genom våra liv. Vi ska låta världen få se Jesus genom våra liksom vardagliga liv. Vi behöver inte uppfinna någonting, utan vi behöver låta Guds kärlek få förvandla oss. Och genom det så får vi förvandla människor som vi möter. Jag tror inte att Gud menar i Jesaja 58 att man inte ska fasta eller att man inte ska fira sabbat eller att man liksom inte ska göra sådana grejer. För det är ju goda grejer, eller hur? Jag tror att poängen är att vi måste hålla koll på våra motiv. Vad är vår hjärtas riktning? Fastar vi? Eller går vi till gudstjänst? Eller är vi med på den där städdagen för att få känna att vi är duktiga och vi får checka av någonting och tänka, nu har jag gjort mitt. Nu får Gud göra sitt. Eller kommer vi till honom? Slår vi upp våran bibel på morgonen? Kommer vi till kyrkan med en ärlig längtan efter att få mer av Gud i våra liv? Efter att få lära känna honom mer? Efter att få liksom erfara mer av vad han har för oss? Vi kan få leva liv där vi ärar Gud med allt vi gör. I glädje och i sorg så kan våra liv få vara en lovsång till Gud. Gud vill ha hela våra liv. Vi kan få släppa ner axlarna och vi kan låta honom få vara vårt nav. Och om profetians ord i Jesaja, om den riktar sig till judar efter exilen i Babylon, så var Guds uppmaningar, det var svar på verkliga behov i ett kaosigt samhälle. Ta hand om varandra. Hjälp varandra. Hjälp den bland er som behöver hjälp. Ära inte mig med ena handen och bråka med varandra med andra handen. Jag tror att Gud vill att våra hjärtan ska längta efter det som Gud längtar efter. Att längta efter det som Gud längtar efter, det handlar om våra liv. Gud vill möta oss om och om och om igen. Men det handlar också om att slå upp portarna och titta ut och titta, vad finns det för behov i Upplands Väsby? Vad finns det för behov bland människor på min arbetsplats eller i min skola? Vad finns det för människor som Jesus faktiskt har dött för men som inte vet om det än? Hur kan jag få vara Guds händer och fötter i mötet med de människorna? När Jesus lite senare i bergspredikan, i Matteus kapitel 6, vers 9, när han skulle lära lärjungarna hur de kan be, så sa han så här: så ska ni be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit de som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Och jag tänker att vara salt och ljus, det är att få leva ut det som vi ber i Fader vår. Att vi får säga till Gud att jag vill inte bara be det här, utan jag vill att ditt rike ska få komma där jag är. Jag vill att din vilja ska få ske i mig och genom mig där jag går fram. Vi får vara med och se Guds vilja ske på jorden. Vi lever i en värld, Emanuel pratade om det här förra veckan. Vi lever i en värld som inte kommer att bli hel förrän Jesus kommer tillbaka. Men vi som kristna, vi får leva i någon form av Guds rike redan nu, men ännu inte. Men i allt det vi gör, i allt det vi är, så kan vi få vara partners med Gud. Och vi kan få se lite mer av hans rike varje dag. Det kanske inte handlar om att vi måste säga upp oss från jobbet och tänka att nu ska jag vara liksom bland fattiga hela dagen och ha det som mitt heltidsvolontärsarbete. Någon kanske ska det. Jag säger ingenting om det, men jag tror att det handlar om mer att vi varje dag får be Gud, låt din vilja ske genom mig idag. Att vi får låta den helige ande jobba med oss och i oss, så att det Gud längtar efter på riktigt får bli det som vi längtar efter. När jag var tonåring så sjöng vi jätteofta en lovsång där de sjöng "Break my heart for what breaks yours". Och det fick verkligen bli min bön, och det gör skillnad. När vi ber Gud, alltså låt mitt hjärta brista för det som ditt hjärta brister för. Låt mig få känna medkänsla med den som du älskar, som kanske andra tycker är ingenting. Det leder oss till action. Och helige ande får jobba så konkret med oss, så att vi också får hjälp att se böneämnen som vi möter. Vet att vi, så ofta så är ju människor varandras bönesvar. Eller hur? När man har bett någon gång, Jesus, jag måste få hjälp med det här, och någon människa kommer och säger rätt sak i rätt tid, använd av Gud. Det kan vi få vara för varandra och det kan vi få vara för vår värld. Vi kan inte vara salt och ljus i egen kraft. Om vi tänker nu att okej, men nu går jag ut och älskar världen och liksom bara gör rätt saker, och jag går ut redan nu och brer mackor till fattiga. Det är jättebra, men om vi tänker att det här är någonting som jag ska fixa, då kommer vi hamna i Jesaja 58 igen. Där det blir, varför gör ni det här liksom för egen skull? Vad, vad är det som händer? När vi gör saker för vår skull så är det så lätt, eller att vi tänker att det är egen kraft, så hamnar vi så lätt i att det också är vi som ska få beröm. Att det är vi som ska äras. Men det stod här att vi ska vara salt och ljus för att människorna ska se det goda vi gör och hylla vår fader i himlen. Så att vara salt och ljus i den världen vi lever i, som är krånglig, som är mörk, det handlar så mycket om att låta Gud leda oss varje dag. Leda oss så att vårt hjärta är riktat rätt och leda oss, hjälpa oss att navigera oss fram i en värld som är ganska så svår. I Fader vår så ber vi om hjälp, att vi vill liksom inte utsättas för prövning, och vi ber Gud rädda oss ifrån det onda. När Jesus visste att han snart skulle korsfästas så bad han i Getsemane om hjälp. Han bad, om det är möjligt Gud, låt mig slippa det här, eller hur? Men han bad också, precis som i Fader vår, låt din vilja ske. Och att vara salt och ljus, det kommer så ofta handla om att vi ställs inför val. Vi ställs inför val i stora saker och i små saker. Där vi kan välja att ta den smala vägen. Där vi kan välja att säga, okej Gud, det här kommer kosta på. Det här kommer vara obekvämt. Det här kommer kanske kosta tid eller pengar för mig. Men låt din vilja ske. Eller så kan vi ta den bredare och lättare vägen. Och människor kommer inte att få se Guds ljus genom oss. Vi ska vara i världen. Men vi ska inte vara av världen. Vi ska vara annorlunda än världen. Jesus säger, ni är världens ljus. Det betyder att världen är mörk. Jesus ser det redan på sin tid. Så vi behöver vara någonting radikalt annorlunda. Men vi behöver leva vända mot världen med öppna händer. Vi behöver längta efter omvändelse och upprättelse för de människor som Gud längtar efter. Jag skulle vilja avsluta med tre grejer som jag har tänkt på. För att vara salt och ljus i våran tid. Tre grejer som jag tror att vi som kyrka i Sverige behöver. Det första är att vi behöver vara en kyrka som faller på knä inför Fadern. Jag tror inte vi klarar av att navigera på egen hand. Jag tror vi är extremt beroende av att Herren får lysa varenda dag. Lysa upp våra steg. Jesus bad, låt din vilja ske. Om Jesus kunde be så, då vill jag också gå ner på mina knän och be så. Vi behöver vara en gemenskap som är ödmjuk över att vi har inte alla svar. Jag är ju precis färdigexaminerad, men jag är kanske mer ödmjuk än någonsin över att det finns väldigt, väldigt många svar som jag inte har. Men jag vill vara en gemenskap där vi tillsammans söker hans ledning i allting som vi gör. När Gud talade till Israel så var det inte kört. Även om man ser att okej, ni har hamnat så snett i det här med fasta. I det här med hur ni tänker att ni ska komma inför Gud. Och så samtidigt så gör ni massa saker som är fel. Gud berättar, tänk så här istället. Och han ger dem ett löfte om att ljuset ska bryta fram. Det är inte kört. Och vi får falla på knä igen och igen och igen. Och han får hjälpa oss att hålla oss på hans väg. Det andra som vi behöver, det är att vi behöver vara en kyrka som faller på knä inför varann. Vi kan liksom inte fasta och gå i gudstjänst och gå på hemgrupp eller allt det härliga som vi gör om vi samtidigt bråkar med varann och inte tycker om varandra och missunnar varandra saker. Världen ska se Gud när de ser hur vi älskar varann. Om inte vi älskar varann, om inte vi här inne kan älska andra kyrkor i Sverige, om inte vi kan tala gott om varann och välsigna varann, hur ska vi kunna ha rum för nya människor som behöver få uppleva Guds kärlek? Någonting som jag har lärt mig, det är att när vi faller på knä inför varann, när vi ber för varann, så är det så mycket svårare att vilja varann illa. Det är så mycket svårare att liksom se ner på varann. När vi böjer knä inför varann, vi behöver inte göra det fysiskt, men när vi gör det i våra hjärtan, Då intar vi en tjänares position. Då byter vi perspektiv. Då säger vi: Gud, det här är en människa som du har skapat. Det här är en människa som du älskar. Och det blir svårare för oss att tänka att vi vet bäst. Vi ska vara Kristi kropp. Vi ska tillrättavisa varandra. Vi ska hjälpa varandra att gå på rätt väg. Men vi gör det bäst när vi genuint vill varandras bästa. Eller hur? Det sista, det tredje som jag tror att vi behöver, det är att vi behöver vara en kyrka som vågar resa sig och lysa i världen. Verserna innan Jesus pratar om att vi ska vara salt och ljus, så har han sagt att vi ska sträva efter frid. Och jag inser nu att jag predikade om det här första gången jag var här, tror jag. Så att uppenbarligen älskar jag bergspredikan. Det står att vi ska sträva efter frid, och det står att vi kan vara lyckliga när man förföljer oss så som man har förföljt profeter innan. Det kommer inte alltid att vara bekvämt att vara salt och ljus. Det finns en risk som vi behöver beräkna kostnaden för. Jag tror inte att vi ska som kristna att vi ska bråka för bråkandets skull, eller att vi ska liksom höja våra röster i alla frågor. Men var och en av oss kommer hamna i situationer där vi får frågor om vad vi tror på eller varför vi tror på det. Där det kanske inte kommer vara det mest populära svaret att säga: ja, men jag tror på Jesus. Eller jag gör så här för att jag tror att Jesus vill att jag ska göra så här. Vi är salt och ljus. Jag är alldeles strax klar. Men vi är salt och ljus genom att vi lever i våran identitet. Vi är inte rädda, för vårt hopp finns hos Gud. Vi jagar inte det som världen jagar, för vi vet att vårat pris finns i himlen. Vi ödmjukar oss när andra kanske väljer att framhäva sig själva. Och vi kastar oss på Gud varje dag, för vi vet att hans kraft och andens ledning är liksom A och O för att vi ska kunna leva ut vårat uppdrag. Vi får ha våran trygghet i våran frälsning. Och för att vi har vår trygghet i våran frälsning, så kan vi riskera det som är liksom vårat safe genom att ibland vara obekväma. Jesus har renat oss. Jesus gör oss rena varje dag. Jesus tvättar oss rena varje gång vi kommer till honom. Så vill han tvätta oss rena. Och för att han gör det, så kan vi riskera att bli lite smutsig under naglarna när vi går till människor som lever i mörkret, som behöver honom. Gud har lovat att trösta oss. Och för att han tröstar oss, så kan vi kosta på oss och trösta den som gråter. Även om vi inte håller med om allt, även om vi inte förstår allt, så kan vi vara den som tröstar. För typ ett halvår sedan så satt jag hemma och frågade Gud hur jag kan vara salt och ljus i en situation där det var en familjemedlem som hade fått ett sjukdomsbesked om att livet skulle ta slut snart. Och jag vill dela det här för att det låter så käckt ibland och lätt när man står och predikar så här. Och bara, ja, men det är bara ut och vara salt och ljus liksom. Herren leder. Jajamän, foten i kläm. Men det är inte alltid så lätt. Och jag satt hemma och bara, jag har pluggat till pastor, men jag har absolut inga verktyg vad jag ska göra och säga i den här situationen. Du måste leda, Gud. Hur ska jag göra? Och vi tänker ibland när vi ber så att eld liksom ska falla och vi ska typ flyga fram till den här personen och bara få rätt ord som får spruta ut. Men Gud ledde jättemilt och fint och bara viskade i mitt öra: ge bort Thomas Sjödin andaktsboken som du har i din bokhylla som du inte har öppnat. Och jag tänkte, okej, jag ska ge bort min Thomas Sjödin andaktsbok som jag faktiskt tyvärr inte har hunnit läsa än. Och när jag dagen efter skulle göra det, när jag skulle åka till den här släktingen med andaktsboken, så började jag tänka, men det där var nog bara en egen tokig idé liksom. Det kommer nog inte göra någon skillnad. Och precis då så delade en vän det här med mig. Hon är ganska profetisk faktiskt. Hon skrev så här: när vi trodde att allt var över, att det sista hoppet var slut, så kom du som ett vårljus genom soluppgången och bröt igenom ändå. Och så delade hon ifrån Lukas 1, och 78-79 där det står så här. Så ska en soluppgång från höjden besöka oss för att lysa över de som sitter i mörker och dödsskugga och styra våra fötter in på fridens väg. Så jag bara, ja, jag tar väl den där boken då. Ja, får vi se vad som händer. Och vi fick se så mycket lossna i samband med den där boken. Och typ 2 månader senare så fick vi se en älskad familjemedlem som aldrig hade haft en tro på Jesus få somna in med hopp om att jag ska till Guds rike och Jesus väntar på mig där. Och jag är ingen superkristen. Jag tror inte att någon här är någon superkristen. Det är bara anden som kan leda oss. Och det är bara Guds sanningar som kan leda oss. Det var liksom inte min idé. Jag och min familj, vi hade försökt i åratal. Och liksom predika och ni vet så här, bjuda in till julkonserter och allt möjligt. Men om vi ska vara Guds kraft och ljus. Om vi ska vara hans händer och fötter. Så är vi beroende av hans kraft varje dag. Han får lysa upp våran väg. Och i ödmjukhet så får vi lysa upp andras. Genom att vi älskar andra, talar sanning in i andra människors liv. Och längtar efter mer av Gud. Och i varje möte med människor så kan vi få se lite mer av Guds rike komma. Här och nu. Jesus, jag tackar dig för den du är, Herre. Jag tackar dig för att du är ljus. Och jag ber, Herre, att den som längtar efter dig idag ska få möta dig. Jag ber att den som har kommit hit med ett behov eller en fråga till dig, att den ska få svar på det. Att den ska få känna att när vi kommer inför dig med ärliga hjärtan så vill du möta oss, Herre. Men jag ber också att du ska jobba med våra hjärtan idag så att vi kan få börja längta ännu mer efter det som du längtar efter. Jag ber att det ska få börja brinna. Jag vet att det finns så många här inne som har brunnit i så många år, Herre. Men jag ber inför den här säsongen att en ny eld ska få tändas i våra hjärtan av en passion över att få se vad du vill göra i Upplands Väsby, Herre. Jag ber, Herre, låt ditt rike komma i oss och genom oss, Herre. Tack för att du är så god. Tack för att vi får ha vår trygghet i att vi är dina barn, Herre. Amen.